det var ju Sankmark där, så att han gick ju ner väldigt, så vi var i skogen och plockade slanor och band ihop så han hade kunnat gå maskin på. Och det hände ju att han gick så djupt så att han fick ta in en del på dra loss ibland. Men den blev ju klar i alla fall, bana. Och sen blev det då 1963-64. Då kom jag med, för då var jag ju ordförande i Villa, kom jag med i isbaneföreningen i stan här med Sivald Gustafsson, Ismålö.
Hade det diskuterats en längre tid eller kom det plötsligt det här idén om isstadion?
Nej, det hade nog Sivald haft. Så att matchen mot Askersund hemma i Karlmarsen, då var första insatsen. Då var det ett amerikanskt lotteri som Sivald kom. Vi sålde där nere. Det var första slanten som gick till isbaneföreningen eller till isbana.
Men han var fristående ifrån föreningar, så det var en vanlig
han privatperson. Han var helt fristående, ja, jajamensan.
Och fick med er då?
Ja, han fick med. Det var ju hela bandy Lidköping var med, va, i detta. Och skolan och mycket folk där som var med och hjälpte till. Vi hade ju en speciell styrelse där. Och det gick ju genom kommunen det hela också mycket. Så Arne Blomqvist var ju den som fick igenom det här i kommunen, att vi fick disponera marken och sånt där.
Och jag vet, vi var ju med från Viking och grävde läktar. Och...
Ja då. Alla föreningar ställde upp på skolor och sånt där, och privatpersoner och företag, och det gick en väldig fart där. Och Sivald var ju den drivande kraften, plus Erik Gustafsson och Hjärtberg och ja, flera till dem som var med.
Hur påverkar det, tror du, Villas fortsatta framgångar?
Det var nyttigt. Det finns ju tillgång till is och slapp ifrån skottning och så. Ja, det fanns ju de som kanske körde där ute ändå, men det blev ju isstadion som gällde då.
Flyttade ni all verksamhet dit eller var det kvar något på Villas?
Nej, det flyttades dit sedan.
Både pojklag och hela?
Ja, undan för undan, för att då hade vi ju mycket. Då började det här med knattehistorien också, vet du. Knatte, Åland Andersson var en boss för det, som började på den lilla hockeybanan då. Och spelade knattebandy, och det var ju mycket ungdomar som var med då, så att... Ja, det var ett väldigt initiativ där, så att det växte ju för varje år.
Men nu blir det andra kostnader. Hur har det sett ut med ekonomiska lösningar under din tid?
Ja, det har ju varit kärvt, men de har ju klarat det. Det har ju varit många lotterier som vi har drivit igenom och samlat in pengar på olika sätt. Och sen har inte minst våra nu det senaste... Ja, 20 år, när vi har ju haft så mycket publik ända sedan vi kom till stadion. Och sponsorer, företagarna i Lidköping med Omnöjd har ju ställt upp väldigt bra. Ja. Så att ekonomin har, det har varit några kärva år, men det har restat sig. Och hur det är nu vet jag inte, men det tycks ordna sig.
Hur var det med för spelare och med ersättningar och traktamenten och eventuella andra ekonomiska förhållanden på den?
Ja, det har ju också ändrats väldigt. De första matcherna där, då fick man ju dela på en sockerdricka. Och det var ju bäst att dricka först då, för då kan du ju dricka mest.
Har du fått segerpremier någon gång?
Aldrig. Nej, men det fanns nog, förekom nog inte på den tiden någonting sådant. Så att de fick ju, till börja med så skulle de hålla med en fullgod klubba när de startade. Och gick den av på en match, då kunde vi vilja ersätta med en ny klubba. Och material för övrigt fanns ingenting, så att till början med var det ju tidningar som gällde att stoppa in. Det fanns ju ingen sån här suspensoar, utan det stoppade man i kalsonger eller Göteborgsposten eller något. Så inte, för det blåste ju kallt ner på grytan, vet du. Och benskydd, det var ju också tidningar som man stoppade innanför strumporna.
Men var det något mer än tröja som klubben höll med, eller fick ju hålla med både byxor och skridskor?
Ja, till början med fick vi hålla med det själva, ja, då fick vi bara låna tröjan. Och den första, det var ju de här stickertusen i Håda som stickade de här. Och det var en vit ylletröja. Och blir det blött så var den vägde ju hur mycket som helst. Och krympte gjorde den också. Det finns faktiskt en kvar, eller någon kvar idag. Och den
hänger på väggen här på Idrottsmuseet. Så det kan vi säga till alla lyssnare, att det är bara att komma hit och titta på den första tröjan.
Ja, det är bra. Ja, ni har mycket här som vi kan titta på. Men det växte ju det där också. Men vi hade ju inga avgifter heller. Det var ju billigt att vara med i föreningen. Men samtidigt så fick vi ju jobba.
Och inga som värvas heller, utan...
Nej, ja, det kom ju in i bilden senare. Men det är ju en senare historia kanske.
Men lite landsortsklubbar runt omkring.
Ja, ja.
Släppte la till spelare.
Vi hade ju stömmaren Mats Svensson från Skalunda.
Ja, viking, ja.
Ja, var en duktig kille, vet du.
Och även Tolsjö och Kollansör, de valde lite spelare ifrån också.
Ja, då, de Lagerssons pojkar, vet du, de valde med i Tolsjö. De kom ju, var ju med i Villa och...
För det var ju rätt så intressant att Villa blev populära i omgivningen även bland konkurrentklubbar lokalt. Och det är inte så vanligt, för det brukar alltid vara avundsjuka. Ja. Vad tror du det kom sig att det inte fanns något sånt?
Nej, men jag tror att det kom an på de här äldre generationen då. För de var gemytliga och fanns aldrig några skitord eller sånt där om andra föreningar. Utan gott samarbete. Ja. Och det där har ju bestått genom åren, så än idag finns det här i klubben den goda sammanhållningen. Vi tänker då hur vi samarbetar med Lidköpings AIK här på bandysidan. Ja. Jag tror att det ger framgångar, alltså att man inte bara stelar på sitt egna, utan att man har ett gott samarbete med andra föreningar. Och vi tyckte ju det här när vi åkte omkring och spelade här bort i LS och var vi var någonstans. Så vi fick väldigt beröm för vårt agerande och det här.
Så det har hjälpt till att det har varit lätt att få hit spelare, ja, kanske?
Ja, och sen har ju pressen gjort sitt naturligt, massmedia. Mm. Det var ju mest lovord. Det är klart att de kunde brascha på ibland också om inte det gick som de tyckte. Men Villa fick väldigt mycket beröm. Och det finns ju urklipp ända sedan starten, så det finns att läsa om på museerna.
Ja, vi kan ju berätta det också, att utöver den här sticketösernas tröja så har vi en mängd material om Villa här på Idrottsmuseet. Vi har bandinspelningar, allt som har varit i tv om Villa finns på band här, och vi har urklipp som en kille i Stora Leven har gjort, ett antal permar från de här första åren i Allsvenskan, så det finns väldigt mycket att titta på för den intresserade. Men jag tänkte lite, vi skulle stoppa lite med bandy och gå tillbaka till Locker lite, för Locker finns ju inte längre.
Nej, det...
Vad hände där?
Ja, det blev väl en diskussion bland de här föreningarna. Det gick inte bra för någon här egentligen. Hej, men det var alltså det. Och då var det bland annat några som kom på den här idén att man kanske skulle göra en fusion mellan de här.
Men det blev bara egentligen LBK och Lockern då som gick ihop, för Heimen var fortsatte.
Ja, Heimen fortsatte. LBK och Lockern gick till Lidköpings, LBK till Lidköpings
IF, ja.
Lidköpings IF heter jag. Ja. LBK hette ju de förut, Lidköpings bollklubb. Ja.
Men Heimen var fortfarande utanför.
Heimen var ju kvar då, ja. Så det har ju varit på senare år som det här har bildats då. För i och med att LBK försvann och det blev Lidköpings IF, så var det två föreningar då här, kan man säga. Det var flera andra mindre föreningar också, men så kom det väl någon idé här då att vi skulle göra en fusion med Heimer och Lidköpings IF.
Ja, som numera är Lidköpings FK då.
Lidköpings FK nu, ja.
Var du engagerad som ledare i Lockern mycket och ser det mera LIF någonting eller?
Nej, inte så där, mer än att man ställde upp och jag var med mer som villarepresentant då när vi byggde klubbhuset. Annars så var jag inte, jag var med i idrottsplatsföreningen där som skötte Lockern då.
Men du var inte med i styrelsen i Lockern då?
Nej, eller? Nej.
Det var Villa som tog den mesta tiden.
Däremot idrottsplatsföreningen var jag med några år som kassör där. Då, sen är det. Men den var ju drivande.
Om vi fortsätter nu med Villa då, så drog du iväg. Och sen fick du många roller när ni kom till Isstadion, bland annat som speaker.
Ja.
Och det var inte det enda?
Nej, då, jag hade rätt så mycket uppgifter egentligen. Men... ja, vad ska jag dra fram? PR och reklam. Jag var ju heltidsanställd på Villa sedan. Fick sådana här beredskapsjobb. Och då,
på kansliet då, eller?
Ja, på kansliet, ja.
Flyttas all verksamhet, även kansli och sånt, i Isstadion samtidigt som ni började spela här, eller?
Ja, i stort sett. Så det fick ju en liten lokal där nere.
Jag har ett minne av att spelare bytte om ute på Lockern även när de spelade på Isstadion i första
år. Ja, det hände, ja. För att det fanns ju inte så många lokaler där nere, men det byggdes ju till undan för undan, va? Så det, ja, men det var ju så att, och sen hade vi ju Sven Friman, var ju den som var matchman och sig i många år, nästan från starten och i herrarnas många år. Men det fick jag skjuta då när han slutade la med detta, så det hade jag några år också.
För många är du nog mest känd på senare år som speaker, tror jag.
Jo, det var väl det, för det var väl ett 20-tal år det då.
Ja. Hur var det då?
Ja, det var intressant mycket. Vi var ju ett gäng där, Jan Gustafsson och Sven Skoglund som marssekreterare då. Och jag satt som speaker och vi hade väldigt mysigt i den. Till början med så var det en öppen byscha bara. Ja. Det borde snöa och regna på sig. Men det var det, för det var utebanan då.
Ja.
Men sen så fick vi tak över huvudet. Men då rökade vi på den tiden alla tre, så då satt man så. Så det var ruskigt. Men så hade man då lagarna på vänster sida och det var ju väldigt tjafs där. Utvisningstider och sånt där. Men det funkar bra.
Det var mycket pressfolk här från även större tidningar. Var du engagerad i det också?
Nej, det hade vi ju speciellt. Det hade vi en kille som skötte bra pressen. Och det var, ja, först var det ju Dillad.
Ja, just det.
Han fick ju beröm för sitt där uppe. För han hade gjort goda smörgåsar till pressen och mutade dem där uppe. Och han var ju rakryggad och ärlig. Sen kom Erik Abrahamsson och han var inte sämre. Han tog hand om dem bra. Så att,
det var ett populärt tillhåll för journalister, har jag för mig.
Oh ja, de kom mangrant här, vet du, så det, och de var ju inte en ifrån varje tidning, utan de kom både fotografer och skrivare, så att journalister. Så att, men det var roligt och de visade ju intresse för klubben. De kände ju på sig att det var något på gång det här också.
Ja.
Så att, och sen... Inte minst den här publiken gjorde ju mycket då, vet du, de levde ju med i det här matchen.
Ja, det var mycket publik redan, ja, då.
Alltid från början. Vi har aldrig haft några dåliga publiksiffror.
Ja, det håller i sig.
Ja, det håller i sig. Och i dagens läge är det så fantastiskt. Att vi har ju börjat nu, kan jag nämna, sälja. De som har säsongskort, platser och sånt där, bokade förra året. De har ju förtur nu och det har kommit, det är ju kö på dagarna där uppe och köper. Så att vi ser fram emot den här. Och nu pratas det bandy redan här innan fotbollen har kommit halvvägs.
Du, har du någon förklaring till varför det i motsats till Villa är ett svikande intresse för bandy i landet, kan man nästan säga, va?
Ja.
Vad kommer det att säga? Har nu sporten tappat i intresse mer än...
Ja, jag har väl ingen lösning på det, men jag tror inte att det är så här... De här stora arenorna som Sandviken och Västerås, det vill till att det kommer folk och fyller de här läktarna, annars så blir det väldigt, ungefär som vi skulle få 200 personer på våran match, då ger det ingenting, då är det inte så intressant. Det ska vara mycket folk på alla arrangemang, då ger det eko. Men jag tror nog att det är våran verksamhet då som gör detta, att vi tar hand om spelare och de som kommer hit, de trivs här, de stannar här.
Folk brukar ju säga ibland att det är roligt med Villa, men att det är synd att vi är världsbäst i en sport som ingen annan bryr sig om.
ja, men det kanske är bra att vara det.
Nej, men, det var att ta i, men...
Ja, men vi har ju bra personal också som sköter hela klubben här idag.
Men du jobbar fortfarande aktivt?
Nej, ja, vi har ett pensionärsgäng som träffas varje onsdag. Annars så jobbar vi. Ja, vi jobbar ju visst när det finns arbete som vi kan ta åt oss. Men vi börjar ju bli till åren också, de här nu 92.
Men det gör ni helt ideellt?
Det gör vi ideellt, ja. Så att vi kan få en god smörgås någon gång, allt emellan, men annars så sköter vi oss själva.
Ja. Och för ni är på matchvärdar och allt
möjligt? Ja, jajamensan. Vi städar efter alla matcher och vi ställer upp på de jobb som byta skyltar och sånt där. Så att alla jobb som vi klarar av, det kan vi ta åt oss för. Då var vi ute och jobbade på industrin och tjänade in pengar, men då gick de till klubben. Idag så har vi en liten egen kassa som vi har till fika och åker ut och tittar på lite museer och vad vi gör. Så att,
du har en särskild plats på läktaren, förstår jag.
Ja, har jag.
Missar ingen match?
Jo, nu inte hemmamatch missar jag inte, men bortamatcher åker jag inte. Jag hängde med i många, många år, både borta och hemma, men nu får det räcka med hemmamatcher. Ja, det är klart att man åker där de bortamatch också, men
kanske se på TV, där går ju att köpa matcher nu.
Ja, men det är så himla kul med denna föreningen, för att det är så sammanhållning och gemenskap och rätt över. Vi har ju, som jag sa, personalen där uppe som sköter så fint, och vi har folk runt omkring och vi har massmedia, vi har publiken och vi har... Allt flyter på. Det är ju otroligt roligt att se detta. De är vänliga och tar emot folket här.
Och de är ju kända för det.
Ja, och det jag tror att det är A och O i en förening, att det är en bra sammanhållning. Jag har aldrig hört att vi har något, att det är osams något.
Nej, det är roligt. Men om du nu ser tillbaka, du har ju en väldigt lång idrottskarriär både som aktiv och ledare. Om du ser tillbaka på den stora hela, är det några speciella ögonblick eller händelser eller episoder som du kommer ihåg mest som har varit roligt eller har något speciellt?
Det jobbigaste är naturligtvis att familjen har försuttit emellan. Jag har ju två familjer, det är Villa och det är min egen familj. Jag har ju en förstående hustru och sen har ju barnen kommit med i idrotten också, så att det funkar, det smittar av sig lite. Nej, det är ju med sådana här tokiga episoder, vet du, men den som jag kommer ihåg som jag tycker var lite klämmig, det var när vi spelade bort i Highstock någon gång där Arvid Svensk gick bak och fanns ju ingen bandysar idag.
Nej.
Utan bollen rullade iväg långt och sen rullade in i vasskorgen och Arvid Svensk låg och hämtade den då. Men då ropade försiktigt, men han dumpade genom isen där, för han var svag i vassen där.
Ja.
Och blev dyblöt. Men då stod en gentleman, en äldre gentleman där som tog med sig honom. Han bodde granne med banan där. Så han fick låna lite torra kläder utav honom och sådär då. Det tog ju lite tid, men sen när han kom tillbaka och det gick han till Folke Fabiansson som var lagledare på den tiden. Nu kan jag hoppa med igen, för nu är jag i form, sa han. Jaha, sa han. Kom här, luktade lite på. Nej, men här du, vad har du fått? Ja, jag fick, vet inte, jag blev förkyld, så fick jag en kaffehalva, sa han. Ja, då får du stå vid sidan om här, för då får du inte vara med.
Ja, lite doping.
Ja, det var doping.
Men din aktiva karriär som spelare, om du jämför med den övriga tiden som du har varit många år ledare, vilket var roligast, om jag säger så?
Ja, det har varit lika roligt. Vilket som, ja,
kanske var en dum fråga, men...
Ja, nej, men jag har trivs med, annars har man inte hållit på. För att, alltså, den sportsliga var ju underbart, för att det var ju roligt att läsa tidningen när man har lyckats någon gång. Ja. Sådär, och man är ju lite ego ibland naturligtvis. Ja. Sedan i föreningslivet, det var ju inte ensam en styrelse, en ordförande klubbar besluten, men det är ju styrelsen som tar besluten. Ja, ja, ja. Så att det har aldrig varit några problem. Och så det, som ordförande och sen, ja, alla jobb har varit trevliga. Som kanslichef, jag var ju 20 år där också, efter ordförandeskapet.
Men det måste varit fantastiskt att vara ordförande en tid när det pekar i princip rakt upp allting.
Ja, det är lyckat.
Ja, det är få förunnat.
Ja.
Om du tittar på fotbollssidan, vem är den bästa fotbollsspelaren du har spelat ihop med?
Ja, jag vet inte. Det fanns en duktig hårda som heter Bert Jansson, men han spelade mot mig.
Ja, 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 men...
Ja. Och en som jag gjorde rekryten på I15 i Borås. Då träffade jag en kille som var bandykille också, men han blev, det var Arne Selmonsson.
Jaha.
Vi låg på samma kompani.
Ja.
Men han var så pass bra så jag kom inte med i kompanilaget, för det var bara stjärnor, fotbollsstjärnor i kompani.
Ja. Ja.
Men spelat ihop med, ja, det var ju många som var bra i Villa eller i Lockholm på den tiden. Och likaså i bandyn. Jag fick ju spela ihop med de här gamla gänget, Gunnar Abrahamsson och Tore Mortensson, och de var ju stabila och bra försvarsspelare. Och forward, det fanns ju Stig Elonsson, var en snabb ytter, och ja, jag kan nämna många namn, men kommer
om,
på dem
som om du ser totalt sett, vem är bästa spelaren i Villa i dina ögon genom åren?
Ja, Daniel Andersson, Esplund, Micke, Christer.
Det är svårt att välja någon.
Ja, de ligger i topp allihopa, de här, och plus Bota till exempel, vad bra han var. Ja, men det finns många som vi kan räkna upp, men det finns ingen som ramlar ur ramen här. Bengt Nilsson och Mats Nilsson på den tiden, utan de bröderna Nilsson. Det var många brödraskap. Jag säger, Tore Skoglund, Svensk Skoglund och Kalle Skoglund, det var ju bandyfrälst alla tre bröderna. Sköld, Kurt, Egon, Kent och Lennart. Kurt spelade mycket ihop med, han var ju fantastiskt duktig på den tiden. Och det var mycket familjärt i klubben då.
Ja, vi brukar ju säga det att starka föreningar då och nu har bestått av några eldsjälar plus några brödrapar.
Ja.
Och det stämmer ganska ofta faktiskt.
Ja.
Ja, det är mycket att prata om. Vi skulle kunna hålla på hela dagen här. Hur ser ditt idrottsliv ut idag utöver att du är engagerad som volontär i Villa då? Går du på andra idrotter och tittar på tv eller hur?
Ja, jag är väl mest friidrotten tycker jag om att se på tv och bordtennis var ju bra det sista nu. Det är ju fantastiska individer de här killarna. Annars är det mer det lokala nu, men jag får ge igen till familjen lite mer istället
för
och ägna mig åt det.
Men hustrun, har hon varit intresserad så hon har följt med? Och
nej, det är intresserad det. Hon kan det och kan sitt lag, men hon följer med.
Så har du sagt att idag var inget vidare här?
Nej.
Det har du släppt då?
Ja, vi har kommit bra överens. Men det är som i alla äktenskap, man får ihop ibland. Vet du. Men hon sa alltid... När vi har någon kris någon gång så vi tycker lite olika, då säger du så här: åk till Villa lite då, så blir du på humör.
Hon vet att det hjälper.
Ja, det är medicin för mig.
Ja, det är smart gjort av henne.
Ja.
Hon verkar vara en förstående hustru.
Ja, du, får jag vara där sen, då kommer jag hem och glå igen.
Ja, du, om du ser på idrotten idag jämfört med förr då, det är ju stora skillnader på allting. För- och nackdelar med dagens idrott jämfört med förr.
Ja, jag vet inte. Fördelen var då att det kostar ju inget egentligen då, att vara aktiv eller någonting. Utan
kommer du ihåg när pengar kom in i bilden för spelare till exempel i bandy?
Ja, vi hade på 50-talet tror jag någonting att vi fick per åskådare. Och det var 25 öre eller 50 öre.
Men var det när jag övergångssummer och sånt?
Nej, det var nog inte då, det kom senare, men idag är det ju nästa lag på att det är vunna vid ett lag, men övergångssummor är nog inte så. Det förekommer naturligtvis att de ska lösa ut dem. Men däremot så är det viktigt, och det har jag alltid hållit på, att ska man värva så ska man värva en bra spelare och se till hur familjen är, förhållandet är. Vad har de för yrke? Kan vi ordna jobb till dem? Kan vi ordna bostäder till dem? Så att vi vet att de stannar. Det ska inte komma bara för 50 000 för en säsong. Och så.
Är det Sparris förtjänst att det har lyckats så bra hit?
Alla i klubben jobbar för detta.
Aha.
Jag tror inte det finns någon som säger sig att nu ska vi köpa den och den.
Annars sägs det ju att han är lite nyckelfigur.
Han är den som styr och ställer idag och gör det på ett bra sätt. Det finns de som tycker olika, men de flesta till 99% vet att han gör ett bra jobb. Sen, det är ju så här att det finns ingen utan att man gör sina...
Alla bidrar.
Ja.
Ja. Och det är viktigt naturligtvis. Men det krävs ändå fortfarande idag sådana som kanske ligger lite före vad det gäller engagemang och som eldsjälare.
Ja, men Sparris har ju stort ansvar för det hela och han... drar ju detta med styrelsen, är ju de som beslutar. De delegerar ju då uppgifter och det gör han i sin tur till sin personal som han har där uppe. Va?
Ja.
Jag menar, förr då var det en styrelse på 7 man som jobbade och tog sina olika uppgifter med lotterier. Idag har man kanske 7 anställda istället. Men det finns en styrelse som tar sina beslut som sedan ska ut. Så att det drivs som en stor rejäl förening alltså. Och Villa har ju en stor verksamhet, som vår föreningsutvecklare säger, att vi är nog den världens största bandyföreningen.
Så många lag vi har. Det, ja. Vad tror du om det nu då? Nu är pressen hård med nyförvärv och favoritskap och sånt i vinter kommande. Vad tror du om detta?
Jag är alltid optimist. Jag tror alltid på dessa final, men jag har gjort det i alla år och jag får bita mig i tummen många gånger. Men är det så här så att de killar vi har får behålla... gör sin insats som de alltid brukar göra och inte tror på att för att det kommer 2 stjärnor hit att de ska lyfta laget ensamma. Hjälps det åt allihopa, då har vi en SM-final.
Vi ska alla förtydliga och säga att Villa har ju fått 2 landslagsspelare från Vetlanda nu då, till den här säsongen, vilket har gjort att favoritskapet kanske vilar tungt på Villa i vinter. Och det är för- och nackdelar med det också naturligtvis. Ja. Men det är intressant för intresset som du var inne på.
Ja.
Så är det naturligtvis Bara plus.
Det spelar ingen roll var man kommer idag. Om jag är på affären och köper lite mat eller om jag går på torget så kommer det snacka bandy. Ja. Och det är bara roligt, säger jag.
Och Harry Allén kommer att finnas på sin vanliga plats, lika engagerad som
absolut
tidigare 50-60 åren.
Absolut.
Ja. Har vi glömt något, Harry, under den här pratstunden? Som,
det finns mycket, men ja, det var som gumman sa, prata inte alla dumma historier du har varit med om nu.
Och du kan ta igen.
Nej, nej, men en som var rolig, det var när vi var i Ryssland och spelade en turnering där. Och det var ju en upplevelse, för att det var bara det att våran kassör Sune Mortensson då blev ju haffad här, för att det var ju så kutym att man skulle växla till sig lite pengar och så där då. Det gjorde det lite till man, men han råkade på någon som inte var riktigt ärlig där, så att de tog in en och tog en till häktet.
Ja.
Så att, men han slapp ju loss ganska lätt. Men när vi gick in där, Ovi Söne var med också då, så vi gick in och tittade, då satt vakterna där och så, ute på bänken och röka. De gick vi tala med, men då sa han kommer snart loss. Så vi fick tillbaka Söne.
Fick jag. Ja. Utan några som helst konsekvenser. Men,
han fick ju smeknamnet sedan Sune Rubel.
Alltså.
Ja, men det var en väldig historia det också.
Vad har du varit engagerad i vad heter det, i svenska bandy?
Ja, jag satt i svenska bandyförbundets tävlingskommitté i 10 år.
Det gjorde du, ja. Men då har du varit en hel del utomlands, inte minst i Ryssland då, eller?
Ja, jag har varit, ja, det är klart, men det kanske inte för förbundet, det blir ju mest Finland då kanske, men sen har man ju med ungdomsverksamheten som jag var med i början där också. Vi var ju i Norge mycket med ungdomslag.
Ja.
Och det var ju Stabäck och Solberg och de här. Det var ju väldigt trevliga resor.
Ja.
Vi var i Finland med A-laget och spelade en gång på en turnering. Så vi har varit ute lite grann och rest i alla fall.
Bandin har gett mycket mer än bara matcherna.
Ja, då. Oh, ja. Det har varit mycket annat, möten och sammankomster då.
Så om du
skulle träffa mycket folk, många än idag som man brevväxlar med lite och skickar kort till varandra. Både i Norge och lite varstans.
Ja. Jo, det är ju så att det är inte bara själva sporten som engagerar människor i din sort, utan det är ju allt runt omkring lika mycket kanske.
Absolut. Absolut.
Ja, då har vi pratat en stund här och nu ska vi gå och dricka kaffe här på Idrottsmuseet, för det är tisdag. Då kommer alla experter hit och värderar föregående dags matcher och allt. Och du skulle höra när Villa har spelat, då är det synpunkter här inne i
lokalen. Ja, det kan jag tänka mig.
Det engagerar, som du själv var inne på, så engagerar du hela bygden.
Ja, men det är bra.
Men vi tackar dig för att du ställde upp och vi ser fram emot. Jag är säker på att Lischbingsbora kommer att hitta Harry Allén på sin vanliga plats på isstadion i vinter och heja på sitt kära Villa.
Jag säger som Tusa sa, om Gud vill och bröten hörde så.
Tack så mycket för den här stunden.
Tack.
Ha det så bra.
Ja, tack själv.